Ingen av oss såg det hända. Men ändå hände det. Biblarna som vi precis konstaterat aldrig skulle räcka i utdelandet på skolan där vi var i Slovakien, precis vid ukrainska gränsen, låg i en öppnad och en stängd låda. Vi hade genom ett misstag fått med oss för lite biblar. Vi hade mindre än 200 stycken och det skulle räcka till 700 elever. Alla ville ha. Det visste vi, för vi hade varit i andra skolor och de här eleverna fick aldrig någonting gratis. Så vi visste att det här räcker inte. Och det var som att en slöja låg över vårt medvetande när vi grävde upp lass efter lass med biblar. Till eleverna som liksom trängdes runt oss, cirkel efter cirkel. Vi skickade dem, vi tog från lådan, skickade vidare i mängden, igen och igen. Och plötsligt hade alla fått. Även de som inte orkade trängas längst in. Vi pustade ut och konstaterade att det var en halv låda biblar kvar. Slöjan låg kvar över våra sinnen. Och det var först efter en stund som vi yrvaket frågade varandra. Vad var det som hade hänt? Vi insåg plötsligt att de biblar vi hade tagit med oss hade räckt till alla. I praktiken hade 180 biblar räckt till 700 personer. Och det var över en halv låda, 50 biblar, kvar. Vi läser ur Markus 8, 1-9. Vid den tiden hade det återigen samlats mycket folk. Och de hade inte någonting att äta. Då kallade Jesus till sig lärjungarna och sa: det gör mig ont om folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och har ingenting att äta. Om jag låter dem gå härifrån utan mat orkar de inte ta sig hem. En del är ju långväga ifrån. Lärjungarna svarade honom: vad ska man få tag i bröd så de blir mätta här i ödemarken? Han frågade: hur många bröd har ni? 7, sa de. Då sa han åt folket att slå sig ner på marken och han tog de 7 bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt dem till lärjungarna för att de skulle dela ut dem. Och de delade ut dem åt folket. De hade också några fiskar. Han läste tackbönen över fiskarna och sa till att också det skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta. Och man samlade ihop 7 korgar med överblivna bitar. Det var omkring 4 000 människor där. Sedan skickade han hem dem. Det sker ett fantastiskt under i den här texten. Det är ett sant mirakel. Men vad är det egentligen som händer? Vi ska titta lite djupare på några saker i den här berättelsen för att försöka förstå. Vad hände egentligen? Det första. Vilka var det som hade samlats på den här platsen? I kapitlet innan det här så läste vi om den syrisk-fenitiska kvinnan. Den som Samuel predikade om för några veckor sedan. Och där handlade det om en berättelse om uthållighet. Att inte ge upp i bönen men också om att Jesus sa till henne: jag har kommit främst till judarna. Och inte till er hedningar. Hon var en hedisk kvinna. Den här berättelsen idag är på ett sätt en fortsättning på den här berättelsen. Precis nu här också, innan det här under, precis, så har Jesus helat en dövstum man. En hedning. På ett icke-judiskt område. Och Bibeln berättar nu att 1 000 personer har samlats i ödemarken. På icke-judiskt område. Efter att ryktet om honom hade spridit sig. Och vi kan konstatera att det är ungefär 4 000 som är blandat, tror man, kvinnor och män. Det rör sig om hedningar. Lokala boende. Där en del har rest en längre sträcka för att lyssna till Jesus. Om vi stannar lite vid det här. Det finns ett bröd under till. Ni kanske sitter och tänker så här, men var det inte 12 korgar över? Och 5 bröd och 2 fiskar. Det finns 2 bröd under i Markus. Och det ena, det första, så var det ju 5000 som blev mätta. Utöver kvinnor och barn. Och det var judar den gången som lyssnade till Jesus och som blev mätta då. Under Jesu tid, man ska komma ihåg det här. Man tänkte liksom att Jesus hade kommit till judarna i första hand. Och det var inte egentligen förrän i slutet av, man kan läsa Matteus 28, så när Jesus ska åka till himlen, så säger han, gå ut i hela världen och berätta om evangeliet. Och sen börjar det ju spridas. Och ni som har läst vad Paulus säger vet att det var ganska stora diskussioner för Paulus, som hade fått uppdraget att prata för hedningarna om det här ens var för hedningarna. Vilket ju vi är ganska tacksamma för idag, tänker jag. Men vi ser alltså i det här sammanhanget att Jesus faktiskt redan nu gör under och mättar hungern hos judar och hos hedningar. Man kan säga att brödet från himlen börjar ges ut också till oss hedningar redan under den här tiden. Det andra som händer är att Jesus rörs till medlidande av deras situation. Han ser en stor skara människor. Och det är han som säger, de klarar inte det här. De har knappt ätit, det har gått 3 dagar. De kommer gå under om de inte får mat. Och det här blir ju väldigt intressant om man tittar då på den här situationen med den här syrisk-fenitiska kvinnan. Där som fick tjata sig till ett under där Jesus svarar, jag har ju sänts först till judarna. Och så säger han, men för din troskull så ska du få. Att här är det Jesus som helt liksom tar initiativet. De har ingen mat. Han lider med dem. Hedningarna. Det finns inget tal om smulor som faller från bordet. Och Markus skriver för övrigt ganska flera gånger att Jesus just berörs. När han såg behoven. Så utgångspunkten är alltid människans behov. Aldrig att det ska ske ett spektakulärt under. Det viktigaste är inte att ett fantastiskt under sker. Utan att människorna får mat som de desperat behöver. Och här, tänk på en sak. Jesus gör ingen skillnad på om det är självförvållat eller inte. Man skulle kunna tänka sig att han skulle kunna ha sagt istället att de har ju, får ju faktiskt lösa sin matfråga själv när de ändå har tagit sig hit i ödemarken och sitter här och lyssnar. Det är inte mitt ansvar att lösa deras hunger egentligen. Och jag tänker så här att det finns röster idag om vi flyttar till nutid som ibland pratar om att vi kan inte hjälpa människor som har... Visserligen har de stor nöd, men de får skylla sig själva att de har den här stora nöden. Till exempel, hade de kunnat stanna i sina hemländer och behöver inte komma hit. Sådana röster finns. Jag tänker att Jesus såg alltid nöden oavsett vad den hade orsakats av. Om det var synd, om det var dålig planering, om det var något annat. Så såg han och berördes. Här finns en människa med behov. Sen tittar vi lite kort också på det här själva undret. Det här att det sker alltså en fantastisk sak. De tar de här bröden och delar ut. Och det räcker till alla och tar inte slut. Jag tänker så här att lärjungarna borde ju ha rimligtvis suttit och hoppats på att Jesus skulle göra ett under igen. Med tanke på att de hade varit med om det tidigare. Det står ingenting om det i Bibeln. Men man kan ju tänka sig att de... sitter och hoppas liksom. Men de hade också lärt sig att Jesus gör inte saker på beställning. Och samma sak på rutin igen och igen. Utan Jesus ser alltid behovet. Och agerar i kärlek utifrån ett behov han ser. Stämningen är alltså väldigt laddad. Vad händer? Jesus gör då. och den ansvariga i en judisk familj som ofta är fadern, finns det ingen far, så var det äldsta sonen, tar ett bröd, tackar Gud, bryter det och ger till sin familj. Han ger det i det här fallet vidare till lärjungarna för att lärjungarna ska ge det till de som har behov. Undret sker när de delar brödet och vinet med varandra. Det finns en väldigt tydlig koppling mellan det här brödundret såklart och det första brödundret. Det är precis samma ord som används för att beskriva det här. Han tog brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem för att ge. Men påminner det om något annat, tycker ni? Det är precis samma ord som används där också. Det finns något väldigt familjärt i det Jesus gör. Fadern i huset bryter brödet. Jag tänker att Jesus vill här också visa, ni är min familj. Ja, här får ni brödet från himlen för att bli mätta. De som tror på honom är hans familj, judar som hedningar. Och det är fantastiskt att han låter brödet delas ut genom lärjungarna. Och på vägen hit så insåg jag att jag hade missat en jätteviktig punkt som jag lägger till nu. Jag cyklade. Jesus frågar lärjungarna, vad har ni i stort sett? Vad har ni för någonting? Och de kommer med de här 7 bröden. Och inser ju självklart att det här aldrig räcker. Det duger inte. Men vi ger det till honom ändå. Och han låter det här lilla förmeras till någonting genom sitt under. Så att människorna blir mätta. Och det blir ju lätt så att vi tänker, ja men vad har jag? Vad har jag att ge idag till någon som behöver? Men det blir så tydligt att Jesus vill ta det här som vi, det lilla vi har, så kan vi ge ut det till andra. Och vad vill, förstår vi fortfarande ingenting är ju på något sätt rubriken. Vi ska se lite grann hur Jesus hanterar den här situationen med lärjungarna i några verser senare. I Markus 8, 14-21 så är det på något sätt någon sån här, först händer det och sen ska vi lära oss någonting av det, tänker jag att Jesus tänker. Då läser jag därifrån nu. Lärjungarna hade glömt att ta med bröd. Ett enda bröd hade de med sig i båten. Jesus varnade dem. Se noga upp med både fariseernas och Herodes surdeg. Men de sa till varandra att de ju inte hade bröd med sig. Han märkte det och frågade, varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt hur jag bröt de 5 bröden åt de 5 000? Hur många korgar plockar ni då fulla med rester? Rester, 12, svarade de. Och efter de 7 bröden till de 4 000, hur många korgar fulla med rester fick ni då? 7, svarade de. Han sa, förstår ni fortfarande ingenting? Ja. Här handlar det ju om bröd igen. Det är ju lite intressant att det gör det. Eftersom Jesus också relaterar tillbaka till brödundret. Och han svarar ju dem då när de säger att vi har bara ett bröd med oss. Så svarar ju han någonting som känns nästan som lite goddag yxskaft. Han varnar för fariseernas och Herodes surdeg. Brödrelaterat, men ändå liksom lite off topic kan man tänka. Vad innebär det här? I sammanhanget här och ofta i Bibeln så är surdeg inte något positivt. Jag kan tänka att gillar man surdegsbröd så är det ju extremt positivt. Men just i den här bilden så handlar surdegen om någonting som sakta arbetar sig in i en hel deg. Så alltihop påverkas. Och vad varnar Jesus för här? Han pratar om fariseernas lära. Som man kan sammanfatta med en lagiskhet utan kärlek. Rätt teologi, men som avvisas helt av Jesus på grund av kärlekslösheten. Herodes styre å sin sidan, vad är det? Ett profant styre med en obefintlig respekt för människolivet. Och man behandlar människorna på väldigt hemska sätt, på många sätt. Så i ljuset av undrena som precis har skett, så varnar Jesus för två saker. Att låta rätt dominera framför nåd utan kärlek. Och att behandla människor på ett konsumerande sätt utan respekt för människorna. Jag tror att Jesus vill delvis att vi måste förstå att våra hjärtan måste röras av nöden vi möter för att vi inte ska hamna i något av de här två dikerna. Men varför blir Jesus så frustrerad? Jag tycker det är lite roligt. Man märker lite då och då så att han blir liksom, ja men det är verkligen det här temat. Förstår ni fortfarande ingenting? Och jag anar faktiskt ett svar. Och nu behöver jag gräva lite grann i ett ord på hebreiska här. Jag har precis gjort en stor studie i min utbildning av ett ord som jag tycker passar väldigt, väldigt väl in här. Och det är ett ord som heter mishpat. Det är ett ord som återkommer i Gamla testamentet varje gång vi läser om rätten som ska utbredas. Och domslut och dom med Guds perspektiv. Ett egentligen i grunden jättepositivt ord som på något sätt, alltså man ska säga så här, om jag vill bli rätt behandlad så kan jag kasta mig i Guds mishpat och veta att det blir rätt liksom. På alla sätt liksom. För han är god. Är ni med? Och det handlar egentligen om Guds ordning i hans rike. Det hela juridiska systemet som från början var tänkt att råda över hela jorden, men som perverterades i Eden och förstördes. Tänker du här att Jesus, Guds son, kan allt om det här. Han vet allt. Han lever fullständigt i Guds liksom, rättfärdiga ordning. Där allt sker till hans, till Guds ära. Där varje människa kommer behandlas rätt och riktigt. Det finns inga orättvisor. Tänk att Jesus har allt det här i sig. Och agerar utifrån det. Och inte ibland orkar liksom med att alla runt omkring inte fattar det här. Jesus ser det precis lika tydligt som Neo ser koden i Matrix. Om ni kommer ihåg den filmen. Som jag fortfarande tycker är väldigt, väldigt bra. Helt plötsligt blir det uppenbart att det är det här som ligger bakom alltihop. Och det är självklart för Jesus. Men lärjungarna mäter ju allting utifrån bara vad de ser. Och förstår fortfarande inte vad Jesus gör och vem Jesus är. De såg enbart undren Jesus gjorde. Men förstår inte att Jesus agerar utifrån den här livgivande ordningen. Som han har tänkt från start. Och vem Jesus är. Och frågan är då. Förstår vi det här. Idag. Tillbaka till det här. Bibelundret. Som jag var med om. År 1995. Varför hände det här som hände? På grund av Jesu. Kärleksfulla. Medlidande med de här unga människorna som aldrig fick något gratis och som behövde honom så mycket och som skulle få någonting gratis idag, så skedde det undret. Han gjorde undret på grund av sin stora kärlek till dem. Det var inte för oss, men han använde oss som fick dela ut det här livets bröd tills det räckte åt alla. Och för att inte det här skulle, för att inte vi skulle stå nyfiket och undra hur det här gick till, för det har jag ju tänkt på många gånger sedan dess, så blev hela våran sinnen fördunklade, skulle jag vilja säga. För att vi inte skulle bli fascinerade av det stora under som faktiskt skedde. Utan för att vi skulle beröras av de här människornas längtan. Och ge det som de behövde, tänker jag. Så att först efter ett tag så kunde vi se att ett under hade skett. Och jag anar att det var likadant med lärjungarna. Att det blev en sån trängsel när de delade ut den här maten så de hann inte reflektera först efteråt. Sån är han. Han som finns här mitt ibland oss. Han som berörs av ditt och mitt lidande. Ditt och mitt behov. Han som längtar efter att ge av sitt förråd till alla som behöver. Han har omsorg om besvärliga situationer som vi själva har satt oss i. Känner ömhet och vill ge av sitt goda till alla av oss som behöver. För oss utgivet. Vi får ta emot det han vill ge till oss. Amen. Herre, tack för din nåd. Tack att du ser till alla, oss alla personligt. Du vet precis och känner ömhet inför varje svårighet, varje brist. Tack för att du vill ge ifrån dina förråd, Herre, idag. Tack Jesus för att du också vill använda oss små, svaga, fattiga människor. Att vi får komma med det vi har. Och du förlänger. Du förmerar. För människorna omkring oss. Tack för nåden att få vara en del i ditt rike. Och hjälp oss att mer och mer förstå. Mer vem du är. Tack för att du ger oss av ditt bröd.